Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Vi hälsar er hjärtligt välkomna till ett nytt poddavsnitt. Jag säger poddavsnitt för det här är ett så kallat specialavsnitt. Det har varit ett derby, det har gått några dagar sedan dess. Men vi kommer alltså att prata om både HIF och Boys i det här avsnittet. Så det kommer att finnas både på HIF-podden och Landskrona Boys-podden. Men vi ska försöka hålla isär det här och börja prata om HIF den första halvan och sen ta den andra halvan följaktligen. Om Boys. HIF är ju serieledare och Boys ligger just nu fyra. Erik Persson, Sebastian Rönnström och jag, Mattias Hjelm från SOG faktiskt. Och leder det här. I Schweiz, ja. Känns lite udda. Jag har precis varit ute och gått och kollat in SOG lite grann och varit och gå upp på gräddhyllan får man nog säga. Vilka kåkar. Men nog om det. Sebastian Rönnström och Erik Persson, minns ni där?
I Helsingborg.
Ni är Helsingborg, ja. Och vi minns derbyt i alla fall att Adam Kajed blev matchvinnare, derbykung och att HIF då har gått segrande. Du båda derbyn har tagit maximal pott. Men vi går in och backar bandet och går in lite mer på det andra derbyt då. Vad minns ni?
Att Boys hade en väldigt bra period precis innan HIFs mål. Lite liknande scenario som den 9 augusti där. Boys också hade en väldigt bra period i andra halvlek och sen så gjorde HIF det avgörande målet. Så att, det kom lite från ingenstans och sen älskar ju det här HIF-laget ledningar, gärna 1-0-ledningar. De är ju väldigt, väldigt bra defensivt. Så att, Boys lyckades inte luckra upp dem. De hade inte tillräckligt mycket verktyg i sin verktygslåda för att få hål på HIFs superdefensiv.
Sebastian?
Jag delar Eriks uppfattning i stort. Där var ju en liten skillnad i de här två derbyna som har spelats på kort tid. Att i det första derbyt så var det ju HIF som gick ut och ja, men lite satte gasen i botten första halvtimmen. Och var det klart bättre laget. Nu tycker jag istället att det var Boys som inledde bäst. Men att HIF sen kom in mer och mer i matchen. Det här målet kom ju... Adam Keds mål där i den 25:e minuten följde ju på att Boys hade haft ett stort övertag i sett i chanserna i början. Det var väl egentligen bara Adam Kajed som hade haft en nick på inlägg från Willem Löper. Det var väl det som HIF hade skapat fram till målet. Sen strax därefter så får de ännu ett läge när Rasmus Karjalainen skjuter från nära håll som Amor Kadura räddar. Så... på så sätt skilde ju sig de här derbymatcherna inledningsvis åt en del. Men som Erik också är inne på så var ju, är ju HIF väldigt starka när de får in ett ledningsmål och kan spela på det resultatet. Boys lyckades ju inte skapa särskilt många vassa målchanser, framförallt då i andra halvlek. Och HIF, det kändes som att HIF hade bra kontroll på det defensivt.
Jag skulle faktiskt vilja dra det så här långt. Jag är ju en man som gillar ytterligheter och spetsa till saker och ting. Men jag tänkte på det under derbyt. Jag skulle säga så här. Kommer få skit från båda läger, men okej. Okay. Jag skulle säga att den enda skillnaden, riktigt så enkelt är det inte, men den enda skillnaden är målvakterna. Hade Boys haft Anders Lindegård i mål och HIF Amor Kadura, så hade resultaten varit annorlunda. Hårt kanske att säga så. Det är inte meningen att jag ska såga eller kritisera någon. Jag bara försöker pinpointa vad jag tyckte har varit den stora skillnaden i de här två derbymatcherna.
Motfråga. Kalle Olsson spelar en halvlek.
Men han fick inte så mycket att göra. Däremot hade Anders Lindegård ett antal vassa räddningar. Och släpper man in sådana mål som Amir Kadour har gjort, då spelar det ingen roll hur bra man än är i övriga minuter i matchen. De blir uppenbarligen helt avgörande.
Ja, då tycker jag väl både och om det. För samtidigt så tycker jag att Boys offensiv, ja, i första halvlek skapar man ganska mycket. Men i andra, när den här forceringen och jakten på en kvittering förväntas komma, så tycker jag att Boys var lite väl tomt. Det hände inte tillräckligt mycket. Och de, som Erik nämnde där, de hade inte verktygen för att lyckra ut HIFs väldigt stabila och säkra försvar. Så det hade nog behövts mer i anfallsväg från Boys sida för att verkligen kunna få till en kvittering. Och då faller ju det ansvaret även på de offensiva spelarna också.
Ja, det finns, jag förstår att du raljerar lite här, Hjelm, och att du inser att det finns fler skillnader här mellan lagen.
Men
det är också, alltså Boys skadeläge gjorde ju att de inte hade de där jokrarna. De hade inte sina S i rockarmen. Viktor Ekblom avlöste Robin Hofsö exempelvis, och det är ju någonstans, ja, men två slitstarka forwards, men det är inte Anthony van den Hoek-klass om man säger så. Så man kan ju gå och jämföra på många ställen och på många positioner. Sen är det klart att Anders Lindegård ska vara seriens bästa målvakt. Amir Kadour har gjort en bra säsong med tanke på var han kom ifrån, var borta hela förra året på grund av en korsbandsskada. Men nu börjar det snackas om honom, för han har gjort två tavlor i säsongens två största matcher. Hade han gjort de här tavlorna mot Vasalund bort, hade det inte snackats lika mycket. Jag tycker han har gjort en bra säsong, men han har kostat Boys poäng i de här matcherna, och olyckligt nog för honom har det varit i de mäktigaste matcherna.
Jag vet inte om ni har missförstått mig. Jag säger ingenting emot det, att han inte har varit bra, och han var bra i övrigt också i matchen mot HIF, men det är just det att man har inte råd att släppa in såna bollar. Jag vet att du sa det, Erik, i förra veckans podd, att nu kommer det stora testet. Vi kommer väl in på Amir Kadour under Boys-delen sen. Vi får se hur Kadour klarar det. Och det gick ju som det gick. Så det är klart att han har gjort en väldigt bra säsong. Det är ingen snack om det, och att det är en bra målvakt. Men just i de här matcherna så står jag fast vid att den stora skillnaden ändå var Anders Lindegård.
Och det har ju varit snack om Amir Kadour, att han håller inte den där höga nivån, och det är lite för mycket sprattelgubbe, och han kan göra sina tv-räddningar och så blir det någon miss här och var. Jag har ju tyckt det här nu, sett i säsongen 2019 och till stora delar av den här säsongen, att han har tvättat bort många av sina skönhetsfläckar och det har blivit en annan stabilitet kring honom. Och så kommer det här som någon form av brev på posten. Det är nog många som satt hemma i sina tv-soffor och hacklade sig och sa liksom, vad var det vi sa? Vi visste att detta skulle komma. Så att, ja, det finns ett litet mönster, även om jag då tycker att han har tagit steg som målvakt de senaste åren och ändå tvättat bort en hel del.
Men tillbaka till Boys, tillbaka till HIF och allt det de gjorde bra sen. För precis som du var inne på, Sebbe, så hade ju inte Boys mycket, och det finns ju en annan sida där myntet, alltså inte mycket efter första halvlek, och det är ju att HIF var bättre. HIF gör mycket bra, HIF har en superdefensiv, HIF har fått fram ett mittbackspar som funkar ihop efter Andreas Granqvists utträde från planen som aktiv spelare. Alltså, plocka fram det HIF gör bra och som har tagit dem till serieledning nu.
Ja, men framförallt så tycker jag väl att, som vi har varit inne på här, defensiven sitter ju ihop. Den är ju ramstark. Det ska ju oerhört mycket till för att kunna alltså, stå upp, eller liksom, när man hamnar i underläge mot HIF så blir det ju väldigt svårt för motståndarna att kunna gör något, för HIF är så pass trygga i sina defensiva positioner. Ravid Zuka, Charlie Weber är ett bra exempel på det. Jag tycker om man tar båda derbymatcherna, så har du Kasper Widell som går in istället för en avstängd Ravid Zuka i det första derbyt. Och jag märkte ingen skillnad, för det funkade lika bra då. Emil Hellman går in istället för en avstängd Bödvar Bödvarsson ny i detta derbyt. Och ja, men jag märkte ingen skillnad där heller, utan han hade också bra kontroll på sin kant, även om Kevin Jensen i första halvlek skapade lite problem där, så gör han en bra insats. Så det är ju ett resultat av att man har någonting som man litar på och vet, och alla spelare vet sina roller. Offensivt tycker jag att HIF här lyckades Boys återigen på ett ganska bra sätt plocka bort Anthony van den Hurk ur anfallsekvationen. Han kom ganska långt ner i spelutbyggnaden och var inte riktigt där framme i straffområdet när bollarna från löper kom in. Men HIF lyckas gång på gång ändå ta sig fram på högerkanten, och det blir ju ofta farligt. Det vore ju ganska orimligt om det inte blev det, eftersom de hela tiden trycker på den kanten. Men det vapnet finns där och det kan räcka väldigt långt i Superettan. Det har vi sett hittills också. Plus att man då har en stark defensiv, och det är två faktorer som man kommer långt på i Superettan och som HIF är väldigt starka på.
Det brukar vara ganska klokt att börja bakifrån. Det var mycket som hände i vintras. Många spelare in, många spelare ut. Nya tränare in, och de började från första dagen med att sätta det här försvarsspelet. Och det säger ju någonting när vi hyllar Charlie Weber och Ravitsuka här som förra året var, ja, de hade inte samma höga status, som man ska säga det på något diplomatiskt sätt. Så att det säger ju också ganska mycket om att modellen sitter, och sen tror jag att passningsspelet och så vidare, det offensiva, kommer att bli bättre. Det känns som de har levt ganska mycket på individuell kvalitet i vissa matcher sett till offensiven. Men jag tror nu att Jörgen Lennartsson kommer att få igång det. Det tar lite tid. Försvarsspelet sitter där. Det ska bli intressant att se hur de utvecklar anfallsspelet framöver.
Ganska fascinerande när jag tänker på det nu. I och för sig, jag är väl medveten om att kvaliteten i allsvenskan är lite högre än Superettan, och inte minst årets Superettan, så det har jag med i beräkningen. Men ändå, just det att HIF hade Olof Mellberg, en fantastisk mittback när han var aktiv som tränare i fjol, och fick inte ihop det. Okej, Granqvist var ju skadad i princip hela säsongen, och han var ju det, men ändå fick inte ihop det där bak. Och sen så kommer Jörgen Lennartsson och syr ihop det med Soka och Weberg. Och Weberg som var utlånad och Soka som hade väldigt svårt att ta plats i fjol. Så det är ju ibland kanske det inte spelar så stor roll vad man har varit väldigt duktig på i sin aktiva karriär när man sansadar om till tränare.
Det finns ju en annan tydlighet i Jörgen Lennartssons sätt och träna det här laget. Det var flera experiment med Mellberg. Det skulle vi kunna prata om hur länge som helst också. Det får vara ett eget poddavsnitt. Men det har funnits en tydlighet och en logisk ram som man kan luta sig mot från dag ett här. Det har inte varit något liksom hokus pokus. Jag tror att alla har förstått från dag ett vad som gäller. Och det bär frukt nu.
Superdefensiven, hur många nollor är de uppe i nu totalt sett? Är det 10, eller om man räknar med att Kalle Joelsson faktiskt höll nollan när han kom in också? Ja, dels nu, men även borta mot Jönköping Södra.
12 insläppta mål på 18, va? I Superettan, och så 11 hållna nollor. Så att,
ja, det är så pass mycket.
HIF har ju inte haft ett så här bra snitt sen guldsäsongen 2011. Jag frågade Jörgen Lennartsson häromdagen när han hade ett så här försvarsskickligt lag senast. Det var IFK Göteborg 2005. En annan nivå av detta i Superettan, det var allsvenskan, men säger ändå något.
Om vi släpper det bakre ledet och går lite framåt på planen, så finns det en ung derbykung i Adam Kayed som ju ser till att skjuta hem 6 poäng till HIF, om man kan uttrycka det så.
Ja, jag tycker det finns en symbolik i att just Adam Kayed, en 19-åring från Närlunda, går in och blir derbykung 2 gånger om. HIF har 11 nationaliteter i truppen, och
och motståndarlagen raljerar över att det är legoknäktar som befinner sig på Olympia. Och det är ju Superettans profilstarkaste lag. Det är Superettans stjärnlag. Det finns mer muskler i HIF och hela organisationen och med arena och allt vad det innebär. Om man jämför med övriga Superettan-lag. Så därför tycker jag det, med det i åtanke så, och även när man tänker på HIFs akademi och så vidare, så är det glädjande för HIF att just Adam Kajed har kommit fram och visat sig i rampljuset på det här sättet.
Och han har ju faktiskt petat Viktor Lundberg. Okej, Viktor Lundberg var ju skadad och sen kom han tillbaka. Men ändå, när Viktor Lundberg är tillbaka så är det fortsatt Adam Kajed som har förtroendet.
Ja, och där är ju fler spelare också. Om man då tänker i den kategorin, egenfostrat, närodlat. Charlie Weber som vi har berömt mycket. Det är också en spelare som man har själv plockat fram. Kalle Joelsson, förvisso reservmålvakt bakom en dansk gammal storstjärna eller vad man ska kalla Anders Lindegård. Men han går ju in och gör också en väldigt bra insats i det här derbyt. Andreas Landgren, Rasmus Jönsson är ju trotjänare som också fyller stora roller. Emil Hellman till exempel, Kasper Videll som också har klivit in i varsitt derby och gjort det bra. Så att, men jag håller med om det här att Adam Kajed är den som kliver fram. Det är inte Anthony van den Hurk, det är inte Wilhelm Löper, även om han slår assisterna, men det är inte Viktor Lundberg, det är inte Rasmus Karjalainen, utan att det är en spelare från de egna leden som kliver fram, och att det ändå betyder någonting för HIF som klubb, det är jag ganska övertygad om.
Jag vill ändå rätta dig lite grann här. Jo, Wilhelm Löper i allra högsta grad involverad, ja, utan hans inlägg och sen då Kaduras felstyrning när han ska styra bort bollen.
Det var missriktat inlägg denna gången faktiskt.
Ja, men det var ändå han som låg bakom det.
Ja, det har du helt rätt i.
Jag vill bara lägga det till det berömda protokollet.
Ja, det är bra igen.
Ja. Ja, vad skulle jag säga nu då? Nu tappade jag bort mig själv i det här med Adam Kajed-snacket. Men
du kanske tänker på vad HIF gör nu. Du kanske sitter i 20 och undrar vad HIF gör nu när det är så långt till nästa match.
Ja, men jag tänkte att det var någonting annat jag skulle säga innan vi glider över på den punkten eller den bollen. Men vi tar väl den, så får vi se om jag kommer på det, så får vi backa till det jag skulle säga nu egentligen. Men, nej, men ja, absolut, jag undrar, för nu har de ju inte match förrän den 11 september mot Eskilstuna.
Precis, och då blir det lite tajt igen, för så har de Trelleborg hemma den 14. HIF är ju vana vid det sen tidigare, att spela många matcher på kort tid, med tanke på att det blev väldigt rörigt när Andreas Granqvist blev uttagen till EM och det var andra spelare på landslagsuppdrag och så. Och nu så är ju Ravitsoka med Kongo och ska VM-kvala bland annat mot Senegal, mot Mané exempelvis. Vando Henriksson är med Färöarna, Håkan Erikssons Färöarna, precis som vanligt. Vladislav Krida är petad i HIF men inte petad från Estlands landslag, och sen är Kasper Videll med svenska P18-landslaget. Så det är några spelare som saknas här nu. Och den här veckan, alltså veckan efter derbyt, så har de kört 5 pass på 3 dagar. Och så är de lediga här över helgen. Och sen blir nästa vecka lite mer normaliserad och mer mot, som går in mot matchen i Eskilstuna på lördagen.
Nu kommer jag för övrigt på vad det var jag skulle säga. Men jag kan nog ta det nu och så kan Sebbe får svara på det, med tanke på att det är uppehåll nu då för HIF. Det var ju faktiskt så att HIF hade serieledning och sen så kom ju en snabb men djup svacka när man förlorade i kuppen, och man undrade, allt pekade ju uppåt egentligen. Ja, de kanske inte var i serieledning då förresten, men allt pekade i alla fall uppåt.
De var väl i serieledning ett dygn eller något efter kopplingsmatchen.
Ja, och sen så kom det här, de här mindre roliga historierna då. Är man tillbaka där man var innan den djupa minisvackan, Vad säger du där, Sebastian? Är man det? Har man lämnat det där? Ja, man har lämnat det bakom sig, men är man stabilare, tror du, framöver? Och kan man hålla i det över uppehållet då?
Alltså det blir intressant att se, för det var ju den känslan vi hade inför liksom när HIF gick in mot Eskil, gick in mot Vasalund som var nästa superettan-match där. Då hade man ju känslan av att nu är HIF igång, nu trummar de på för fullt här och det går spikrakt uppåt. Sen kom det här bakslaget, men ja, men mitt sammanfattande intryck av den senaste tiden, om man ser över en och en halv månad, kanske två månader, så är ju HIF, ja, men då, de har ju växlat upp om man jämför med hur det såg ut fram till EM-uppehållet. Efter EM-uppehållet så har ju HIF radat upp många segrar och man är väl obesegrade i, jag vet inte, men om det är de fem senaste matcherna är det väl.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Som man är obesegrad i Superettan och det är ju klart att många sådana, när matcher läggs på varandra och resultaten går med, 0-0 mot Vasalund kan ses som en missräkning givetvis, men utöver det så över tid så har ju HIF blivit bättre och defensiven sitter där, och som Erik var inne på innan så ska det bli intressant att se om man nu lyckas utveckla även offensiven när så pass många bitar ändå börjar falla på plats.
Och det, om det nu var en svacka, ja, kuppetåget påverkar ju inte superettan-tabellen, men det, i sådana fall var det en väldigt, väldigt kortvarig svacka och man tog ändå en poäng mot Vasalund, och jag tycker det säger någonting om HIF. Jag har väldigt svårt att se att de förlorar 3-4 matcher i rad, utan de kan till och med ha någon råd med någon liten svacka till under hösten. Och att de andra konkurrenterna där uppe kanske inte är tillräckligt bra. Och att HIF ändå tar någon pinne här och där för att de faller inte ihop. Så det är också en styrka. Det är den känslan har jag kring det här laget. För det är så genomstabilt på något sätt.
Tror ni att Jörgen Lennartsson kan se någon personlig revansch i det här? Att ta upp HIF till allsvenskan igen, med tanke på att han har haft tufft i de senaste tränaruppdragen han har haft. Ja, det är klart att det han vill ta upp HIF i allsvenskan. Det är ju inga konstigheter där. Men kan det finnas en extra morot för honom att lyckas med det också?
Tror inte han tänker så alls faktiskt. Om jag känner honom rätt så tror jag inte han har det i sitt huvud faktiskt.
Nej, jag vill bara slänga in den som en liten passus, som en liten parentes. Det kan vi få...
Vi får tänka på den.
Ja, vi kanske ska prata lite grann om Boys här. Gå över till Boys som ju befinner sig i en, som definitivt befinner sig i en formsvacka. Hur ser det ut med antal poäng på de senaste matcherna, senaste fem?
Fyra förluster på de fem senaste är det väl nu, och det går då hand i hand med ett skadeläge som är prekärt, och det behöver vi inte älta jätteingående igen, liksom Zumalmadjeds betydelse och så vidare. Och vi såg ju konsekvenser av det här nu mot HIF, där man ställde upp med ett skickligt lag ändå. Men man ställde upp med en annan formation. Man ställde upp med Hampus Färm som inte startat en enda match sedan i maj. Och knappt spelat något. 3 veckor tidigare stod han i bortaklacken på Olympia. Johan Rapp har varit 19:e man ett gäng gånger i år, och han kom in här och gjorde väldigt bra, så att det var ju ja, de får ju liksom bredden i truppen får bekänna färg. Jag tycker någonstans att det
det är starkt att ja, men Johan Rapp och Hampus Farm kan gå in och ändå göra. Johan Rapp gjorde riktigt bra, Hampus Farm var godkänd. Men över tid är det klart att det finns en risk att de går lite på knäna. Så som sagt, alla de där riktigt vassa verktygen finns inte där just nu.
Nu får jag gå in och göra en slags bekännelse här. Jag tänker på vår kollega Marian Svab ju, som noga påtalade innan uppehållet att han ville avvakta till efter de här 6 matcherna som kom efter, direkt efter uppehållet, innan han sa för mycket om BoIS. Sen kom de här skadorna du pratade om, men nu kan vi ju konstatera att det var nog vettigt att göra som Marian Svab, att invänta det och inte springa i förväg som jag gjorde, att det här BoIS kommer att vara kvar i toppen forever ungefär. Så att det är väl det första jag vill säga. Sen det andra vill jag tycka till om en sak här faktiskt. Och för mig är det så här nu, och ni vet ju att jag är någon slags Johan Rapp lover här, va. Men
denna hyllningen alltså, har vi väntat på.
Ja, nej, men alltså jag, när jag har sett honom spela här nu igen, så slår sig av det att förmodligen behövs han i det här laget mer än någonsin tidigare. Jag ska förklara varför. För att när Zomar Al-Majad, nu kommer nästa sak, ska jag rätta lite grann Erik, det här vet inte du om. Jag pratade med Zomar och skulle han själv säga sitt efternamn, så säger han Al-Majad. Så jag kommer börja göra det, du får göra som du vill. Han brydde sig inte, men så är det i alla fall. När Zomar Al-Majad inte finns med som den här speluppbyggaren, så är ju Johan Rapps fot som hittar passningarna framåt, rakt, sätta igång spelet. Det besitter varken Andreas Murbeck eller Viktor Wihlstrand. Wihlstrand borde för övrigt inte ta hand om uppspelare med sina långa pastejer som inte allt för ofta träffar rätt. Han är bra på mycket annat, men just det kanske tror jag skulle BoIS främjas av, att spela, låta Johan Rapp spela och ta hand om de uppspelen. Så in med Johan Rapp fortare än kvickt, gör förändringarna. Och sen så är det detta med målvaktsfrågan som vi snart kommer tillbaka till, men jag vill ändå bara liksom säga att jag har sett dig Johan Rapp, jag har sett dig, du har med mig på din sida här, jag tycker det är dags att du får chansen.
Alla vet att du sitter i Rappbåten, Hjelm. Alla vet det. Det är en jätteintressant spelare, och jag blir imponerad av honom i derbyt också. Då har jag ändå sett honom göra ännu bättre matcher. Men det var kul att han fick visa upp sig i något av en stor match. Och det är ju extrem konkurrens i mittlåset. Filip Andersson har inte spelat en sekund sen Västerås borta väl. Det säger ju något. Sen tycker jag ju Wihlstrand och Murbeck har gjort väldigt mycket nytta också i år, så att det jag tycker det ska bli intressant att se om Rapp kanske kan komma in på en högerbacksposition om man går tillbaka till 4-3-3. Sen blir det ju då ska han ju ligga mycket bredare, och där mister man ju hans uppspelen kanske om man fortsätter enligt exakt samma modell enligt 4-3-3 där. Men jag gillar ju också Rapps fot. Jag hade också velat få in den någonstans.
Ja, men alltså, nu måste du komma igen här, Erik. Nu måste du se sanningen i vit ögat. Nu är det ändå 4 förluster på de 5 senaste matcherna. Det är dags att göra förändringar. Det är inte så att Wihlstrand...
Men de har väl så mycket att laborera med. De har ju knappt någonstans.
Ja, och nu kan man plocka bort någon av Murbeck eller Wihlstrand och få in Rapp.
Vänta nu. Sa du precis att man ska kunna ta bort framförallt Murbeck, fastnar vi här nu?
För mig spelar det ingen roll vem av Murbeck och Wihlstrand man tar bort, men Rapp ska in. Sen får man göra vad man vill.
Oh. Jag känner hur du bubblar inom mig här nu. Ja. Ja.
Nej. Det måste göras plats för Johan Rapp.
Men jag tänker det, du pratar om förändringar, Hjelm, men nu blir det ju förändringar på många sätt i och med den nya derbyt när man bytte formation och körde den här trebackslinjen där man fick in.
Du gillar det då, Hjelm, att det blir
ska man välja den vägen kanske då och köra, det kan ju absolut vara ett alternativ för BoIS och köra det när man då har en forward-situation där visserligen Oskar Pettersson kom in nu som
kanske då central,
kan, men som om man tänker ett 4-3-3 om han då finns, så har man kanske mer alternativ att jobba med sin vanliga formation än vad man hade inför derbyt. Men absolut skulle det kunna vara ett alternativ att man i vissa matcher, kanske om man känner att man har tillräckligt stark tilltro till den andra formationen, att man kanske kan laborera beroende på matchbild även. För det har ju BoIS gjort väldigt framgångsrikt, där man bytt fram och tillbaka på vissa positioner mellan två olika spelare. Men kanske kan man hitta någonting i den här formationen man testar i derbyt som kan slå väl ut i andra matcher. Nu tycker jag inte det gjorde det i just derbyt.
Jag tycker det fanns goda tendenser ändå med det här systemet. Det blev ju inget genidrag eftersom de förlorade matchen så och tappade lite i andra halvlek kanske. Där HIF gjorde bra som vi varit inne på, men man anpassade ju sig till ja, men dels vilket lag man skulle möta och vilka spelare man hade till befogande. Och eller säger man förfogande? Ja, ni fattar vad jag menar. Och att man Hampus Färm hamnade i en roll där han trivs istället för ja, och så fick man in Raps uppspelsfot såklart, så att det är intressant med spelsystemet ändå. Mycket möjligt att man kanske laborerar mellan de här under hösten, för man följer ändå samma ramar, man följer ändå liksom samma modell, så det var ju inte bara så att slå en lång boll på forwards och hoppas att det blir bra, utan det fanns ju fortfarande BoIS-tanken som vi har sett i 2,5 år.
Ja, alltså jag köper det helt och hållet. Fortsätta med Murbeck, Wilstrand och Rapp där nere till höger om ja, de två då. Och då är det ju värt att fortsätta med systemet. Dessutom tror jag att de kommer att kunna få ut mer av systemet när de inte möter just HIF. Däremot är jag också förvånad över att man inte under hela matchen lyckades, jag menar, de har ju pratat om det garanterat, att de ändå inte lyckades stänga ner HIFs högerkant på ett bättre sätt än man gjorde. Alltså där någonstans kändes som att de brast i förberedelserna. Alltså, där borde man kunna stängt mycket, mycket mer än vad man gjorde.
Ja, på pappret så det ju, tänkte man väl att ja, men man kanske kan dubbla på löp om man inte catch och Wilstrand. Men man fick ju inte ut så mycket av vänsterkanten, varken defensivt eller offensivt. Så där fanns det ju absolut utvecklingsområde. Då fungerade högerkanten mycket bättre i båda riktningar, tyckte jag. Intressant också hur man gör där med just högerbacksplatsen. Nu är Jonathan Asp skadad. Jag vet inte om han missar Brage-matchen också. Dennis Olofsson är kall. Hampus Färm har varit väldigt kall. Det är lite därför också jag nämner Johan Rapp. Att han bör kunna vara aktuell i en annan roll också. Om man kör en fyrbackslinje. För att, där har man har många högerbackar, men inte särskilt många heta högerbackar.
Mm, alltså jag gillade ju också när Hampus Färm kom in där lite högre upp än vad han gjort tidigare. För att någonstans, han är duktig offensivt och den styrkan ligger inte defensivt. Men om man då kan ha någon som hjälper till bakom sig så tycker jag det kan vara värt att fortsätta med Färm. Ja, det höll på att bli väldigt hett här kring Murbeck. Det var ju inte min avsikt. Jag vet att han har gjort det väldigt bra också. Men vad går vi vidare på det här nu då? De ska upp till Borlänge. Nej, vi tar inte det. Vi tar Amerkadora först. Svante Hildeman värvades ju in men har ju inte spelat i Superettan här. Är det dags för ett målvaktsbyte kanske sent om sidor?
Jag tror inte det är det man behöver. Jag har ju ändå åsikten att Amerkadora har gjort en bra säsong, även om han har kostat några poäng nu i derbymatcherna. Gjorde han ju ett par svettiga räddningar i hemmaderbyt också, ska vi komma ihåg. Så att jag ser inte alla BoIS-träningar, jag ser inte alla U21-matcher. Därför kan jag inte komma med en riktigt trovärdig lägesrapport och statusuppdatering kring Svante Hildeman. Jag vet ju att han har en grundkapacitet och att man absolut kan byta om formen väger till Hildemans fördel. Men
i det här läget när det redan är så pass mycket ruljans och lite skadekris och så vet jag inte om man ska gå in och byta målvakt så. Jag tror inte riktigt på det just nu.
Nej, det finns ju en psykisk aspekt i det här också, att gå in och plocka bort Amerikadora i det här läget, då är det ju verkligen som att man säger till honom indirekt att nej, det här köper vi inte, det här var för dåligt, nu ger vi Svante Hildeman chansen. Jag vet inte om det är helt rätt läge att sänka en spelare på det sättet som det kan bli att man faktiskt gör i ett sånt byte. Jag tycker ju att Svante Hildeman skulle ha kommit in långt tidigare under säsongen och fått konkurrera med Ammer. Eftersom han bevisligen har gjort det väldigt bra förra säsongen också då i division 1 då.
Jo, men han har ju konkurrerat hela säsongen. Det är väl bara att Cadora har bedömt.
Jo, du förstår vad jag menar.
Ja. Eller nej. Du menar att han skulle fått någon makt i supran?
Ja, precis. Som de har ibland gjort tidigare, boys, och låtit två målvakter få spela olika matcher.
Ja, jag tycker Cadora har gjort det så pass bra. Men absolut, visst, de har gjort det då och då tidigare. Men nej, jag skulle bli väldigt, väldigt förvånad om de sätter Cadora på bänken nu. Och någonstans känner jag... Visst, jag är medveten om att detta är två rejäla misstag i derbyna, men någonstans känner jag också att fan, det kanske ska hända lite mer för att han verkligen ska förtjäna en bänkplats. Och återigen tycker jag han har gjort ganska bra i år.
Men det är klart, skulle det fortsätta att det kommer fler såna här misstag som kostar alla poäng i ett antal matcher till, då kanske man ska fundera på om det är läge att testa Svante Hildeman. Men då är det snart slut på säsongen å andra sidan. Så ja, det kanske är en icke-fråga egentligen. Amerikadoras vara eller inte vara i startuppställningen. Mm. Ni sitter här och väntar på att få prata om att Boys ska upp till Borlänge och spela mot Brage.
Där har Anna Erik varit i Borlänge.
Ja, jag var där när HF var där i maj.
Det är lite ditt favoritställe.
Ja, det är ju inte, den bästa fotbollsdagen i mitt liv. Men vi får inte fastna vid det. Det var en grå dag på många sätt. Intressant att se hur Boys gör här nu. Robin Hoffs avstängd. Viktor Ekblom som hade en jättechans att gå in i startelvan här som central forward. Om han inte hade ådragit sig det där gula kortet mot HIF. För han är också avstängd. Och tränaren Billy Magnusson är också avstängd. Sen har ju Billy Magnusson hintat här i dagarna om att åtminstone en spelare är på väg tillbaka från den där ganska långa skadelistan. Vi vet inte vem. Vi gissar väl på att det är Linus R. Olsson kanske eller Niklas Nilsson. Jag vet inte. Du beskrev ju för ett par veckor sedan att Niklas Nilsson skulle vara borta 4-6 veckor. Linus R. Olsson har vi faktiskt inte hört så mycket om de senaste veckorna. Så det kanske är han som dyker upp som gubben i lådan. Vad vet jag? Jag tror inte det är Erik Persson i alla fall. För han lär ju vara borta ett tag till. Så det finns inte så jättemånga centrala forwards med i den där leken. Men Billy Magnusson försäkrade i alla fall om att vi har alternativ. Så de löser väl detta också på något sätt. Det ska bli intressant att se hur.
Ja, gör de det? Gör de det? De har ju inte löst så många matcher på slutet här. Så att det kanske man inte kan säga att de...
Jag menar senast att med formationsbytet och sånt. Att man ändå ställer upp ett ganska slagkraftigt lag. Men det blir ju bara spekulation eftersom vi inte sitter på någon info här med vem som kan gå in. Så det blir någon form av gissningslek. Mer än att det verkar som att någon är på väg tillbaka i alla fall.
Oavsett vilka som spelar, var väldigt vad jag var på hugget här idag och leker någon slags besserwisser. Men något som de definitivt behöver få ordning på, det är beslutsfattandet. Jag kommer att tänka på det nu från derbyt. Hur många dåliga beslut som faktiskt fattades i andra halvlek när man skulle försöka få till någonting. Och de gick på skott i helt felaktiga lägen och... Passningar
Jakob Blixt hade inget jätteinhopp. Han skulle dragit in bollen i straffområdet.
Han var inte ensam om att ta ta ganska dåliga beslut där i andra halvlek. Så där hoppas jag att för deras skull att de har gått igenom och bestämt sig för att tänk till innan ni gör den sista passningen eller sista skottet eller sista inlägget. Det tror jag måste få ordning på om det ska kunna bli någon Victoria uppe i Borlänge.
Ja, så Boys har ju visat tidigare under säsongen att kapaciteten finns där, och även om det nu finns Zumas skada har vi ju pratat om hur pass betydelsefull den kan bli, men just det här med att med anfallsproblemet, man har ju inte haft den riktigt renodlade målskytten i någon match egentligen. Ja, Linus Olsson blev skadad, för Erik Persson har ju varit borta i stort sett hela säsongen, och Robin Hofs är inte den typen av anfallare heller, så det är ju klart att man behöver hitta någonting i offensiven nu som får få det att lossna, men verktygen har ju funnits där tidigare, så det här kan ju vara ett bra tillfälle också att bryta en trend och komma tillbaka på rätt spår.
Kanske att man kör med en falsk nia, vad vet jag. Jag vet att Max Mölder, hade han varit huvudtränare, tror jag att han hade testat någon falsk nia någon gång i alla fall. Så att det kanske man kör, vad vet jag. Nu gissar jag igen, för jag vet inte.
Mm. Vi är igenom detta specialavsnitt om HIF och om Boys utifrån att det har varit ett derby. Nästa gång vi poddar så kommer vi hålla isär och bara prata HIF i HIF-podden och Landskrona Boys i Boys, Landskrona Boys-podden. Så ni vet det. Hoppas ni har haft överseende med den här veckan och har någon slags förståelse för det. Något åt det hållet. Och så rundar vi av den här veckan på det sättet. Och tackar er för att ni har följt med hela vägen hit. Hej så länge!
Välkomna sommaren med att res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Om en sovid på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag, och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.